Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
En minut.
Ja, okej. Okay. Och så räknar jag 3, 2, 1, klapp.
Oj, fan, okej.
Okej, 3, 2, 1.
Såja!
Yes!
Då är vi live!
Och jag brukar börja dessa poddar med en liten presentation av gästen.
Åh, snälla, ge mig hybris.
Vanja Engström är skådespelerska, artist och är, eller har i alla fall varit, influencer. För många slog hon nog igenom i Idol 2018, där hon tog sig hela vägen till fredagsfinalerna. Men hon har skådespelat sedan längre tillbaka än så. Och idag förstår jag det som att hon satsar helhjärtat just på skådespeleriet. Men hon har också synts regelbundet på sociala medier, där hon bland annat har 146 000 följare på TikTok, 16 000 följare på Instagram och cirka 50 000 följare på YouTube. Nu är hon här i podden, fast i verkligheten befinner hon sig i Prag. Vanja Engström!
Gud, du vet mer om mig än vad jag vet. Det är så roligt att höra sig själv utifrån. Man bara, är det där jag är? Vad knäppt.
Ja, men du känner igen dig själv?
I allt förutom artist. Jag kan säga att Idol var bara ett PR-trick för att få följare till YouTube.
Var det så?
Ja, jag har aldrig velat bli artist. Jag vill bli musikalartist. Där är jag fortfarande placerad. Det skulle vara jättekul att göra musikal igen. Men nej, Idol var bara för att jag ville ha subscribers. Och för jag var såhär, mitt liv är så jävla tråkigt. Jag måste göra något som är peppigt, nu kör vi.
Vi ska återvända dit, för det var ju jättespännande. Men jag tänker bara att jag presenterar dig på det här sättet. Men vad skulle du själv säga att du sysslar med?
Alltså skådespeleriet, hel passion. Verkligen, så jag var 9 år och höll på med det. Och det är liksom, det är där jag alltid kommer befinna mig. Sen skulle jag säga att sociala medier är ett jättebra forum för mig att få uttrycka mig när jag inte har något projekt på gång, eller bara för att få lite härlig validering. Nej, men jag tycker det, alltså jag älskar att underhålla människor. Och jag tycker, alltså det bästa som finns är att få människor skratta. Jag har alltid varit klassens clown, eller liksom den som gör dum skit för att få människor att garva. I kompisgrupper eller så. Så det är ett sätt för mig att få må bra egentligen. Och sen att man kan tjäna lite pengar på det nu känns jättekul.
Roligt. Men du går en utbildning, en skådespelarutbildning i Prag?
Ja, det är en filmskola som heter Prag Film School. Och då är det en utbildning som heter Acting for Camera. Så att nu har jag tagit en liten paus på 3 månader från sociala medier för att kunna satsa helt på det här. För att det var inte billigt. Och då vill jag gärna få ut så mycket jag kan av det.
Okej, du sa att du började redan som klassens clown och kompisgängets clown. Men hur kom du in i det här mer professionellt?
Alltså, egentligen går det väl mycket längre bak. Jag tyckte alltid om att showa. Okej, det säger varenda människa som vill hålla på med skådespeleri, som håller på med skådespeleri. Att de showade mycket som ung, och det gjorde jag också. Alltså, jag sprang in i väggar för att få människor att garva. Jag har alltid varit väl ens attention whore. Typ när jag började blöda näsblod så vägrade jag att torka bort det. För jag var så, nej, stack smis och dramatiskt. Och jag har alltid liksom tyckt om att spela karaktärer och gå in i roller. Och när jag var 9, så min pappa är regissör. Så när jag var 9 så fick jag vara med i en film som han gjorde, som heter Vares, för att han gjorde en film i Finland. Och då fick jag spela en tjej som hittade ett lik i skogen. Och jag var helt såld efter det. Jag bara, det här ska jag göra. Jag kände mig så jävla professionell. Jag var så, alltså jag bara kände så här, det här är min plats. Och efter det så började jag söka roller i Sverige på egen hand. Och sen dess har jag bara hållit på med det och brunnit för det. Egentligen. Och jag tror att många inte vet det, att skådespeleri är min kärna egentligen. Och sen sociala medier är en sidogrej.
Men kan du inte utveckla det du började och prata om där? Att det var bara ett PR-trick?
Ja,
vi backar förresten. För att du hade en YouTube-kanal redan innan du sökte Idol.
Precis. Och då var jag så här... Alltså när jag var 12 så kollade jag och min kompis på Miss Lisabelle. Och all kärlek till henne, men jag och min kompis, vi var små haters. Vi var så här, vi kan göra det här mycket bättre, lalalala. Alltså det hade vi absolut inte kunnat. Hon var så cool och modig, jag vill bara shoutouta Miss Lisabelle. Så att sen jag var 12 hade jag velat ha en YouTube-kanal. Och sen när jag var 17 så var jag så här, men nu ska jag bara dra en William Spets och starta YouTube. Och sen så ska jag komma in i skådespelarbranschen på det sättet. fortsätter precis som han har gjort.
Var det din första satsning på sociala medier då? En YouTube-kanal?
Ja, precis. Och jag var så här, fan vad trögt det går. Jag har 200 subscribers, jag har hållit på ett halvår. Nu måste vi chatta lite. Vad ska vi göra? Och jag hade hittat musiken ett år innan. För att jag gick, alltså man går ju musik i högstadiet, att man tar sig musikklasser. Och då placerade min musiklärare mig vid micken. Och sen så började jag sjunga och jag var så här, gud vad kul det här var. Jag var typ en av få i klassen som verkligen tyckte det här var roligt. Och så började jag sjunga. Och så bara, men jag har ändå en helt okej sångröst. Jag är inte bra, men det här kan vara ett bra 5 minutes of fame. Och då på min audition gick ju jag all in och flippat totalt. Jag kan, alltså de har ju klippt det. Det var ju inte exakt så där, men jag var väldigt överhypad den dagen, väldigt nervös och väldigt, nu har jag mina 5 minutes of fame, nu kör vi. Jag ska ha så mycket subscribers till min kanal, alla ska se mig, alla ska tycka att jag är rolig, och sen så gick det som det gick.
Ja, men hur gick det då? Eller det gick ju, i programmet vet vi ju ungefär hur det gick. Mm. Men hur gick det med dina sociala medier då? Efter, till följd av Idol?
Jag tror jag landade på 20 000 subscribers efter Idol. Mm. Eller 10 kanske, 10 eller 20. Och sen så bara fortsatte jag göra YouTube varje vecka, ladda upp. Mm. Ja, jag tog ett sabbatsår efter Idol.
Okej.
Okay. Ja, för jag kom inte med i skolmusikalen. Och jag var så här, de här orrarna, jag ska inte gå i den här skolan. Nu tar jag en paus, jag kommer inte vara här, fuck dem. Alltså jag var så kränkt för att jag inte kom med. Och sen så tog jag ett sabbatsår. Och sen nästa år så sökte jag skolmusikalen igen. För det var vårt gymnasiearbete, vi som gick estet, jag gick teater.
Okej. Okay. Så treorna hade någon slags avslutningsgrej då?
Ja, det var hela gymnasiearbete för vi som gick estet. Om man kom in i musikalen. Men jag kom inte med, okay. Och då sökte jag nästa år. För att om jag inte kom in i musikalen så hade jag behövt göra ett riktigt gymnasiearbete och gjort research. Jag bara, jag kan inget. Jag kan bara det här. Jag kommer göra det. Okay. Så då gjorde jag YouTube det året. Men sen när jag gick i gymnasiet, då var det också för mycket för att lägga ut mycket. Liksom.
Men du hade ändå ett år där du kunde köra fokuserat på YouTube då?
Ja, men då mådde man ju skit istället, så det gick ju inte att köra heltid då.
Nej.
Jag blev hippie, så att det var, jag hade en liten sån episod.
Ja, just det. Jag gjorde ju lite snabb research och jag läste någonting om att du hade flummat och pratat med träd. Och
ja, du läste hämtartikeln, eller? Nej, det var verkligen så. Alltså, jag satt i skogen med mina hippievänner runt någon eld och så offrade grejer och sjöng mantran och hade freedance barfota. Alltså, det var toppen. Jag mådde jättebra med dem. Ja, riktigt, riktigt flum. Det är de här, det finns ju en viral video när det är några som springer in i ett energifält och så är det någon kille som står och bara, where the fuck were you guys? Det var dem jag hängde med.
Ja, kul.
Ja, jag älskar dem, de är så bra.
Och sen kom du tillbaka till skolan och fick en roll i musikalen.
Ja, det fick jag. Och då fick jag spela kille.
Vilken musikal?
Rock of Ages. Och jag sjöng ju rock i Idol, så jag var så glad att det var den musikalen. Och då blev det värt för mig att ta ett sabbatsår.
Okej, men så Idol gav dig ändå då en startboost på dina sociala medier?
Verkligen.
Och vad hände sen då? Sen kom gymnasiet igen och du hade inte lika mycket tid att lägga på det. Och hur gick det då?
Nej, men det gick lika bra skulle jag säga. Alltså, jag fortfarande la ut en eller två videos i veckan. Jag fick bara balansera det. Alltså, jag har aldrig varit en pluggare, så jag tror jag prioriterade sociala medier framför plugget. Alltså, kollar man på mina slutbetyg, då är det så här, jag har A i alla estetiska ämnen och sen har jag D eller C i alla teoretiska ämnen som inte är estetiska.
Okej, okay, så du offrade lite då för att kunna satsa på det roliga.
Ja, och det är inte så, alltså jag har aldrig planerat att göra något akademiskt ändå, så jag är så här, gymnasiet, vem behöver det? Inte jag.
När började du med TikTok?
Alltså jag la ut min första video 2019 tror jag. Och sen, men jag la bara ut kanske max 20 videos innan jag började köra heltid. Så att av de 20 videosarna så tror jag fick typ 70 000 följare. Men det var ju bara från Idol, och jag la ut vissa videos som typ ansågs vara lite provocerande. Och det här var också på tiden när TikTok-näthat var ganska stort. Nu hatar ju inte folk lika mycket på TikTok, tack och lov. Men det här var verkligen så här, alla kommenterade på allt och bara, du är så jävla jobbig, bla bla bla. Och då får man ju mera spridning, så haters make you famous. Men ja, sen egentligen förra sommaren, 2022, då började jag göra det helhjärtat. Sen så höll jag på med det i typ 5 månader, och det var väl där som jag blev liksom större.
Men vad gjorde du då?
Komedi, karaktärer enbart.
Var det något enskilt klipp som liksom sprang iväg som gjorde att du märkte att det här kan bli stort?
Nej, jag skulle säga att det har varit ganska jämnt för mig. Alltså det har stegrat stegvis, så att säga. men jag har två karaktärer som jag kör ofta, för jag tycker om dem. Allt de gör går inte bra, men det mesta de gör är uppskattat. Och man märker folk är så här: åh, jag älskar Sirpa, som min ena karaktär heter. Eller ej, Anton, som min andra karaktär heter. Så att det, jag tycker det är roligt att göra dem. Och det är väldigt viktigt att göra sånt man själv tycker är kul också, och inte bara sånt man vet kommer gå bra.
Men känns de som två karaktärer som alltid funkar, typ?
Alltså, Sirpa är ju sjukt tacksam när det gäller samarbeten, för att hon är en ganska pessimistisk kvinna, och det jag kan tycka är jobbigt med reklam är att allt är så positivt. Men Sirpa kommer och bashar och är oskön, jobbig, elak, och det är, folk tycker om att kolla på sånt, och då är det lättare att göra reklam med henne, för jag känner att reklamen är mer genuin, för det är mer anpassat för mitt content. För jag gör ju inte bara positiv content, alltså jag gör ju humor. Och det finns ju mycket negativitet i humor, eller liksom att klanka ner på sig själv eller andra. Alltså det är ju mycket i humor. Så att, på det sättet har hon varit en bra tjej liksom.
Vad skulle du säga att du har gjort på ett unikt sätt som gjort att du har hamnat här idag?
Att jag är tjej tror jag hjälper ganska mycket, egentligen. För att de flesta som gör komedi på TikTok, det är ju killar. Och det är inte jättemånga tjejer som gör det. Jag tror att unga tjejer, för jag tror att jag har 80% tjejer som följer mig och 20% killar. Och jag tror att unga tjejer letar efter en komisk förebild också. För att det är ju jättemånga tjejer som, ja, men typ Therese Lindgren, pratar om psykisk ohälsa, eller många gör mode och sådär. Men jag tror tjejer behöver också någon som visar att man, tjejer kan också vara roliga, eller liksom relatera till tjejer komiskt. Så att jag tror att det har hjälpt väldigt mycket. Och jag gör ganska mycket tjejfokuserat content också. Det är många killar som tycker det är kul, men jag tror att det är många tjejer, för att jag är ju själv tjej, så att det blir oftast ur den vinkeln liksom.
Om det var på TikTok, om man ser lite bredare på hela din karriär liksom, med skådespeleriet och med att medverka i program som Idol och sådär, vad tror du har gjort att du har stuckit fram och kommit ut där?
Att jag inte har kompromissat med mig själv, helt ärligt. För att hela min grej under Idol till exempel, det var ju, jag fick ju jättemycket hat, delvis för min personlighet och för allt. Alltså väldigt stor del av det var för att jag hade lila läppstift, vilket, alltså idag tror jag ingen bryr sig, men på den tiden så var inte, alltså, girlboss eran så stor, och att tjejer ska ha självförtroende och hela den biten. Och att jag hade blått läppstift eller lila och folk hatade på mig, och jag gick tillbaka nästa vecka och hade en annan färg, och att jag kompromissade aldrig med mig själv, och jag fortsatte vara jobbig och jag fortsatte vara dampig och högljudd. Alltså jag slutade aldrig bete mig så som jag ville, och det tror jag. Alltså många har, ja, men typ så här, skrivit till mig på DM att de har blivit inspirerade av mig, och typ när de kommit fram och så. Alltså folk verkar ändå ganska uppskattande av att jag är mig själv, så att säga. Jag förstår inte själv vad just den meningen betyder, men det är det de säger, så här: åh, det är så bra att du är dig själv. Och jag bara, åh, vem fan är det? Snälla berätta för mig, för jag vet inte. Men jag, ja, hela den biten.
Skulle du säga att det här, det negativa hatet, att det också har hjälpt dig att bli etablerad på något sätt? Att folk har upptäckt dig genom negativa kommentarer också, och sen gillat dig?
Ja, men det är ju som Kanye säger, att all publicity is good publicity.
Ja.
Faktiskt. Alltså, man får ju spridning av hat också, för det gör ju algoritmen bättre. För då, om det är folk som interagerar med ens content, så kommer ju YouTube eller TikTok pusha det till flera människor, för att de märker att det här är av intresse för människor. Och sen, alltså jag fick ju väldigt mycket hat för min Idol audition, men folk minns mig fortfarande idag. Det är liksom 5 år senare. Folk kommer ihåg mig. Och jag kom 11, det är ändå långt, men det är inte, jag vann ju inte skiten. Men folk minns verkligen mig och säger, du är hon med lila läppar. Alltså det är liksom det jag är kända för. Du är hon med lila mun eller lila läppar, eller du är Idol-tjejen.
Är det liksom främst, är det jobbigt, eller är det också positivt när du söker roller eller träffar liksom samarbetspartners och sånt där?
Jag skulle inte säga att det har hjälpt mig alls när det kommer till roller. Jag har aldrig fått någon roll på grund av hela sociala medier-grejen. Eller, vet du vad? Sjukaste. Nu blir det girl gossip, vet du, fast ja. Inte. Nej, men jag gjorde lite Instagram-komedi förut. Jag slutade med det för jag fick mycket prestationsångest. Men det var en man som skrev till mig som var så här. Han bara, hej, jag håller på att kasta för Ruben Östlunds nya film Triangle of Sadness. Skulle du vilja skicka in en self typ? Och jag var så här, vem är det? Man bara, håll käften. Och sen så, ja, jag skickade in en self typ och jag hörde ingenting. Och sen när jag kollade på filmen så var inte den rollen med, så jag skyller på det. Ja. Men det som var så lolligt var att min pappa är regissör och han spelade in den videon för mig. Och efter vi var klara, han bara, this is not very good acting. Och jag bara, men håll käften, hjälp mig då. men det var ändå, jag skulle säga att det är piken av hur mina sociala medier har hjälpt mig, att jag fick en casting till Triangle of Sadness.
Ja, det var ju synd att den rollen försvann då.
Ja, men jag hade väl inte fått den ändå. Det vet man inte. Jag tror inte jag var så bra. Alltså, min egen pappa säger att det inte var bra. Han är också hård dock när det kommer till det där. Ja. Men, ja.
Nu pratar jag ju lite grann som om det vore samma sak att försöka bli, alltså att jobba som skådespelare och att jobba som influencer. Det kanske är lite olika saker, alltså olika jobb och kräver olika saker, men det här med att liksom få uppmärksamhet och roller tänker jag ändå är lite samma.
Alltså, om man har fått en stor roll så är det ju 1000 gånger lättare att få nästa stora roll. Men jag skulle inte säga att sociala medier hjälper mig på det sättet. Jag vet ju att typ Johanna Nordström till exempel, hon är ju en rolig tjeja och har fått roller tack vare det, så det är väl lite där jag också satsar nu för att bli ett större, jag vill bli större och jag vill hålla på med komedi. Jag älskar komedi och det är där jag får energi av att spela. Men ja, än så länge har det inte gett något. Jag fick en typ 20 minuters rant från en kille på en fest, shout out Charlie, som pratade om hur dåligt det är att vara influencer om man vill bli skådis för att de inte tar den seriöst. Och jag bara så här, okej, men då får det vara din åsikt, för tider håller på att ändras och jag kommer I'm gonna do it, och det, du kan inte säga någonting, men visst.
Ja, intressant att det skulle vara att man inne på någon kvot då liksom, att man inte kastar för att man är en bra skådis nödvändigtvis utan för att man kanske har många följare.
Nej, men det är tvärtom, för att då kommer folk inte ta en seriöst på skärmen. Det var, ja. Jag tror att det var det som var poängen, och det där har jag hört från flera, men jag kommer inte tro på det. För att mitt ego funkar inte så. Nej, men jag tänker så här, alltså, alla är ju olika, för vissa kanske det inte funkar, men för mig kommer det funka. Det är inte som att allas väg är samma. Jag tror på mig själv och det kommer lösa sig. Jag kommer komma till Hollywood. Bara, så är det.
Vad skulle du säga är det viktigaste personlighetsdraget om man vill lyckas som dels skådespelare då, dels influencer?
Oj, alltså skådespelare, man måste acceptera sig själv. Alltså det är självförtroende och självkänsla, för att om man inte har det som skådespelare, då är det jättesvårt att tro på sig själv som en karaktär och att kommitta till rollen och till det man gör. För att om man är osäker i vad man gör, då syns det på skärmen. Allt syns på skärmen. Och att lita på sig själv framför regissören till en början. För att jag har blivit regisserad jättemånga gånger innan jag har fått göra min version. Och när jag lyssnar på regissören blir det alltid skit. Och sen när jag frågar om jag får göra min version, då är de alltid så här, okej, keep doing this, det här var jättebra. Man ska alltid lita på sig själv först. Och sen, om det inte funkar, då självklart ska man ju lyssna på regissören. För det är ju regissören som har helhetsvisionen för filmen. Och sen när det kommer till influencer så är det väl samma sak. Men också nisch. Och ja, men också det här med att inte kompromissa med sig själv. Oavsett vad man har för personlighet. Alltså, är du dampy, var dampy. Är du gullig, var gullig. Det är som, alltså, Therese Lindgren som jag nämnde tidigare, jag är besatt av henne, jag vet inte. Men hon är väldigt söt, hon är glad och gullig och hon håller på det och det funkar jättebra. Men om jag skulle försöka vara det, då hade det varit så genomskinligt och ingen hade brytt sig. Alltså, man märker om någon är genuin. Så att vara genuin, det tror jag håller jättemycket. Är du kaxig? Ja, men var kaxig. Faktiskt.
Hur blir man så bekväm med sig själv? Ja, men speciellt om man ska skådespela, då tänker väl många att man ska låtsas vara någon annan. Och på sociala medier så imiterar man ju andra på olika sätt.
Man får bara ha hybris. Alltså, man får bara tänka att det man vet och det man tror är the shit. Jag har bara börjat tro att, eller så här, när det kommer till mitt skådespeleri så utgår jag mycket ifrån mig själv. Hur hade jag sagt det här? Hur hade jag gjort det här? För det är då man färgar en karaktär. Om man spelar en karaktär som det är skrivet, så blir det extremt platt. Men om man lägger på sina egna beteenden eller kollar på hur någon annan beter sig och färgar det, då blir det trovärdigt. Och man måste bara lita på att de här små nyanserna är det som gör det intressant. Alltså det, jag vet du vad, jag vet inte. Jag har jobbat på mig själv sedan jag var 12. Jag skojar inte. Alltså jag började skriva listor när jag var 12 och så här, vad är bra med mig? Vad är jag rolig? Vilka personlighetsdrag? Bla bla. Och så har jag bara alltså verkligen försökt jobba på att gilla mig själv sedan jag var 12, för att jag har verkligen grundhatat mig själv, och det är inte hållbart. Och det finns ingen poäng med att göra det heller, för man vinner inget på det, även om det är den enklare vägen. Men när man väl älskar sig själv, då är det den roligare vägen.
Åh. Det var bra. Bra sagt.
Att vara hippie, alltså helt ärligt, det har gjort så mycket för mig. För att då har man bara fått leva ut alla, alltså ingen dömer dig. Jag har varit på en festival som heter Ängsbacka. Och jag tror att det finns någon dokumentär på SVT, och de gör ett narrativ att de driver om de här hippisarna. Men det är så fritt där. Man får göra exakt vad man vill, så länge man är schysst, och bara bete sig hur man vill. Och det är open stage. Man får gå upp och sjunga, dansa, flamsa. Det är open air dancing. Alltså man får göra allt. Och att prova leva ut det här, prova leva ut sig själv. Alltså typ, jag har gått på jättemycket evenemang själv och nykter. Det är ju obehagligt som fan, men eftersom att jag har utmanat mig själv så mycket, så har jag blivit bekväm med mig själv i så många situationer som jag inte hade varit om jag inte hade utmanat mig själv. Alltså jag drog till Thailand själv förra året i en och en halv månad, och jag gick och sjöng på massa barer och drog med folk på utflykter. Och
det kanske inte är så många som har provat det, att leva ut fullt ut på det sättet.
Nej, men det enda sättet man kan växa, det är i discomfort. Alltså att vara obekväm, det är så man växer, för det är där man inte har provat vara. Och det är där man då utvecklas, när man sätter sig i obekväma situationer. Alltså jag har nu fått ett mindset av att jag skäms om jag inte utsätter mig för något som är obehagligt. För att just nu så identifierar jag mig med någon som sätter mig själv i obekväma situationer. Och om jag inte gör det, då känner jag att jag sviker mig själv. För att då har jag gått miste om en erfarenhet som kan göra mig bättre i framtiden.
Har du några exempel på vad man kan göra? Alltså resa iväg ensam, gå ensam på event, gå nykter på grejer.
Gå till Gröna Jägaren och sjung någon dum låt. Jättebra. Alltså jag har gått själv på karaoke nykter flera gånger, och så hittade shoutout Madde och Sofie. Alltså tjena, det är två kvinnor som jag träffade när jag var ute själv någon gång, för jag var bara så här, ingen av mina polare var hemma. Det var på sommaren. Jag bara, men vad ska jag göra? Nej, men jag går ut själv. Gud vad stelt. Och så gick jag till Gröna Jägaren och så beställde jag ett glas vin, och så står jag där själv i baren. Jag bara, är det så här det känns att vara incel? Och sen så bara, nej men nu sjunger jag någonting. Så gick jag upp på scen och sjöng. Och sen så när jag kommer tillbaka dit, så är de här två kvinnorna fett peppiga. Jag bara, vad bra det var. Jag bara, tack. Och så börjar vi snacka och hänga, och det blir bra vibes. De bjuder mig på alkohol.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag drar vidare till någon annan bar. Jag kommer in där, Kvarnen för att vara specifik. Och så kommer jag in och bartendern är så här: hej, hur många är ni? Jag bara, jag väntar på några. Jag var själv. Och så gick jag, och så var han så här, du kan ju sätta dig med de där tjejerna. Och jag bara, men jag tror jag sätter mig med de där killarna istället. Och sen så gick jag fram och bara, hej, jag väntar på min kompis, för jag sitter med er under tiden. Alltså jag ljög ju bara, för folk blir så obekväma om man går ut själv. För det är helt annan kultur i Sverige. Ja.
Men då är det jobbigt. Om man kommer fram och säger så, hej, jag är här själv, för jag sitter här.
Ja, men då är man ju en störd jävel.
Ja.
Och, ja, och det är ju självklart att man är det i Sverige, men är du i Thailand och gör det, då är folk säger, ja men kom och sätt dig, alltså, vad fan. Så jag ljög bara, och sen så hängde vi in någon timme och sen så gick jag vidare och så gick jag bara runt och mingla på stan. Alltså så här, var bara dum i huvudet och gör vad du vill. Drick lite alkohol om det krävs. Det gjorde jag den kvällen och jag hade the time. Jag hade the time. Usch vad kul det var.
Hur ofta lägger du ut innehåll i vanliga fall?
Ja, det var varje dag. Kanske ibland 5 gånger i veckan, men oftast 6-7 gånger i veckan. Och då kanske jag tog ledigt någon dag i helgen. Mm. Men det är också för att, alltså, för mig, jag vet att det inte är så för alla, men för mig var det så himla lätt jobb. Jag jobbade 3 timmar om dagen aktivt, att jag filmade, svarade på mail, redigerade och la upp. Det tog mig 3 timmar. Sen är det ju ett heltidsjobb mentalt med att man hela tiden letar content, skriver sketchidéer och så. Men det var så himla lätt på det sättet. Så då hade jag ju möjlighet att lägga ut varje dag.
Lade du ut samma slags innehåll på Instagram, TikTok, YouTube, eller var det bara TikTok som gällde då?
Ja, men YouTube slutade med för 2 år sedan tror jag. Och sen så lägger jag inte... Jag tror jag ska börja lägga ut humorsketcher på Instagram. Och det är helt ärligt endast motiverat av att Ruben Östlunds castingassistent hörde av sig till mig. Och jag var så här, men if this is the way, then take me on the ride. Alltså jag vill bara att det ska hända igen.
Så samma innehåll på Instagram också delvis då?
Ja, fast grejen, jag tror jag kommer göra det lite... Alltså det... Jag gör ju vissa sketcher som är så här, pick me tjejen eller typ den där kompisen som, och jag tror att det är lite mer riktat till ungdomar för att de vet de termerna. Jag tror inte äldre personer kan de termerna på samma sätt. Och det är ju oftast lite äldre målgrupper på Instagram nu för tiden. Det är därför äldre personer slår bättre på Instagram också än TikTok. Man kan ju slå båda såklart, men jag tror att jag kommer sålla de sketcherna som är lite mer mogna, kommer jag lägga ut på både Instagram och TikTok.
Nej, men det låter ju klokt. Men YouTube då?
YouTube är nog dött för alltid. Det var för mycket jobb.
Berätta.
Alltså, grejen är att man filmar ju 1 timme. Och det är ju inte så farligt. Men sen så redigerar man ju en video 8 timmar. Sen om man heter Bea Reiman, som är en fellow influencer, då redigerar man typ 1800 timmar. Alltså, den tjejen jobbar så mycket. Och hon har så bra content. Och hon lägger ju verkligen tid. Jag gjorde ju rough cuts och sen la på text och ljud och så. Det tog så mycket tid. Och eftersom att jag inte vill hålla på med sociala medier enbart, så kan inte jag ha YouTube som ett heltidsjobb. För nu vill jag, när jag kommer hem till Sverige igen efter mina studier, så kommer jag fortsätta jobba med sociala medier och skriva manus vid sidan av. För att jag tycker att jag är så himla kul och jag tror jag hade kunnat göra det bra. Så jag kommer liksom... Ha sociala medier som inkomst och sen karriärsfokuserat är att skriva manus samtidigt som jag försöker söka så mycket roller jag kan.
Bra plan.
Tack så mycket.
Då, när du jobbar heltid med sociala medier, då kan du försörja dig på det helt och hållet, eller?
Ja, det kan jag. Det, alltså, speciellt senaste halvåret, när jag höll på med YouTube, då var det väl en ganska låg inkomst för att... Det var inte lika mycket videos och jag vill inte bombardera mina följare med samarbeten. Även om jag tycker om produkterna, så vet jag att det är inte så uppskattat när en influencer lägger ut för mycket samarbeten. Jag vet att följare kan tycka det är gött med rabattkod ibland och så, om det är någon sjukt bra produkt, men jag vill inte göra för mycket samarbeten. Men på TikTok, eftersom att jag pumpar ut så mycket content, så har jag möjlighet att göra flera samarbeten. Och eftersom att det är en så himla kreativ app, så kan man göra ganska roliga samarbeten också. Men på YouTube kändes det bara som att jag visade produkter och det är inte jag. För då var det så här, nu har jag det här samarbetet med det här och de har jättefina såna här grejer och de använder jag och bla bla. Och nu tillbaka till videon. Men på TikTok då måste jag veva in allting på ett trovärdigt sätt. Plus det är ett sketchmaterial, och det var egentligen det jag ville göra när jag började med YouTube. Jag ville göra sketcher, men YouTube är inte formaterat för sketcher. För att man vill ju ha lite längre innehåll. Men på TikTok funkar ju 1 minut sketcher. Och då kan jag ju göra det. Det passar mig mycket bättre som kreatör egentligen.
På tal om det då, har du provat YouTube Shorts nu för tiden?
Alltså, nej, jag har inte provat det. Men jag är med i ett management som heter We Are Era. Och de tipsade mig om att jag skulle börja med det. Så det kanske blir en grej nu när jag börjar på heltid igen i juni. Har du provat det?
Jag har provat det. Och folk pratar om det länge, som att det här är det senaste. Det här ska du göra. Jag gjorde det då. Jag fick... Så här, 200 visningar på klipp som på TikTok kan få flera hundratusen liksom. Men nu för tiden funkar det. Nu kan man få jättemycket visningar där, och man kan också få lite pengar på shorts faktiskt.
Men gud, vad är det, samma pris som för YouTube-videos? Att det, vad är det, tusen per 100 000.
Det är mycket sämre.
Ja, för det är ju kortare, just det.
Men det är ju ganska, ganska lätt. De flesta dubbelpublicerar ju sina TikToks på YouTube Shorts.
Mm.
Men det går ganska bra för många och man får lite, lite pengar. Så det kan ju vara någonting att köra sen då.
Det är ju inte svårt att publicera heller. Om man redan har TikToken, då är det ju lika bra att bara... Gör TikToken i CapCut, det programmet jag klipper i, så får jag inte, behöver jag inte ha den här TikTok-loggan. Det är bara trippel publicerar jag. Det är ju jättebra.
Ah, du kan man ladda ner en TikTok och öppna i CapCut och få bort loggan?
Nej, alltså det jag gör är att jag redigerar allt i CapCut, för det är ju samma låtar som på TikTok och samma funktioner. Så att jag gör allt där, så har jag möjlighet till att lägga ut på Instagram också om jag skulle vilja det.
Hack.
Hack, lyssna alla.
Har du några fler hacks för att få ut innehåll nästan varje dag?
Det här låter ju influensigt, men träna varje morgon. Nej, inte varje morgon, men försök få in någon typ av fysisk aktivitet. Om det är någon som jobbar heltid med sociala medier, då rekommenderar jag att röra på sig på morgonen, för då känns det som att man redan har gjort något produktivt. Och det behöver inte vara att man går till gymmet, man kan bara ta en halvtimmes promenad, för då är det så här, man har fått se världen, man kanske, man har fått lite mera intryck än sina fyra väggar, och man känner sig duktig, och då är det bara lika så här, men nu är jag på hugget, nu kör jag vidare. Mycket, jag skriver oftast manus för mina idéer på natten, för att alltså, de flesta kreativa människor är oftast nattugglor. Det är klart man kan vara både två, men ja, för mig är det, jag får mycket bättre idéer på natten. Jag kan tänka mig att det är annorlunda för dig eftersom att du har en bebis. Ja, då går det inte.
Nej, jag tänker mest på blöjor på natten.
Ja, gud.
Okej, men jättebra tips. Träna och... Var nattuggla om du kan.
Men jag tror att de flesta är nattugglor ändå. Alltså, det är sällan man hör någon som är morgonmänniska. Det är så här, aktiehajar.
Om du nu är uppe på natten och skriver sketcher, spelar in på dagen, klipper på dagen, hur ser liksom balansen mellan fritid och jobb ut för dig?
Alltså det är ju, man är ju bortskämd, va? Jag är inte en av de influencersarna som klagar på att det är ett jobbigt jobb. För vissa är det, alltså för vissa som gör det helt, jag förstår att man är stressad, som till exempel Bea som verkligen jobbar alla timmar på dygnet. Men för mig är det ett sjukt privilege och jag är så glad över att jag kan göra det. Men det är så mycket fritid. Och jag, det låter ju vidrigt att säga det, och jag menar inte på det sättet, men jag har jättemycket fritid. Nu när jag har mina manusplaner så tror jag att jag kommer kunna balansera upp mitt liv mycket mer. Men jag blev ganska deppig av att ha så lite att göra. Och det låter ju så vidrigt att säga att jag blev så nedstämd, jag har för mycket fritid. Alltså, då får man bara hålla käften och hitta på någonting.
Ja.
Men alltså, jag hade ju kunnat lägga mera tid på, jag hade ju kunnat göra 2 TikToks om dagen. Men vill inte bli utbränd. Nej, men jag bara känner att det räcker med en. Jag får bara mer produktiv när jag kommer tillbaka till Sverige. För att jag kan inte hålla på så där. Det var ju bortskämt. Alltså, vem tror jag att jag är?
Ja, men om det funkar, och det gjorde det ju uppenbarligen, då är det väl gött med fritid.
Ja, men då måste man ju hitta någonting. Alltså, folk jobbar ju. Folk har ju normala jobb där de är på jobbet. Och så sitter jag hemma och rullar tummarna fram till klockan 5. Och sen bara, hej, vill du hänga?
Mm. Ja. Och sen drar du till gröna jägaren och hänger med tanter.
Tanter ska vi inte kalla dem. 2 damer i sina bästa år.
Hur mäter du om någonting går bra eller dåligt?
Gud, det här är så toxic. Jag tror att alla faller in i den här kategorin förr eller senare, att får jag inte över de här visningarna så tar jag antingen bort mitt content eller mår skit. Jag har blivit lite bättre på det, men förut när jag höll på med YouTube, alltså jag definierade mig efter siffror. Har jag dåliga siffror, då är jag en dålig människa, och då kan jag lika väl skjuta på själv. Alltså det var så jävla dåligt av mig att ha det mindsetet. Men nu är jag lite så här, den här videon gick inte så bra. Jag trodde ju uppenbarligen på den här idén, så att jag får respektera mig själv i det. Och sen så kommer det bli bättre nästa gång. Men jag trodde liksom att går en video dåligt, okej, det var ju lite jobbigt. Går 2 videos dåligt, men då är min karriär över. Nu är jag irrelevant och nu tycker folk att jag är tråkig. Alltså man bara, du är fortfarande samma tjej som för en vecka sen som fick bra visningar. Det var bara att de här 2 idéerna höll inte, eller 3 eller 4. Man kommer alltid gå upp och ner i visningar, oavsett vem man är. Även om man är jättestor och brukar ha kanske 500 000 visningar och sen får alltså 90 000 visningar någon vecka, det är fortfarande fett mycket människor. Alltså jag försöker tänka Globen som måttmätt, att så här, det här är 9 Globen. 9 Globen har sett min video. Det är jättemycket. Alltså ja, 40 000.
Tänk att du går in där på den arenan liksom, och kör det här. den lilla sketchen man har gjort eller vad det kan vara.
Det hade aldrig, alltså det hade man ju aldrig gjort. Man så här, det här är så mycket människor, så jävla känd, titta på mig. Men nu om man får så här 30 000 videovisningar, då är man så här, nu, alltså alla hatar mig. Alltså alla hatar mig, fucking sämst. Nej, men nu är det inte så längre. Det blir vi bättre med åren. Jag tycker inte unga människor ska jobba med sociala medier. Jag tycker det borde vara åldersgräns faktiskt. På typ 20 plus. Nej, men man har inte hunnit utvecklas riktigt fram till en viss ålder. Och jag tror att det kan bidra till ganska mycket psykisk ohälsa som unga, till unga människor att försöka jobba med sociala medier. Eller bara att vara på sociala medier generellt så mycket som man är nu för tiden. För jag mådde ju jättedåligt av att hålla på med YouTube. För det var ju hela tiden, var inne, kolla vad som är relevant, vad går bra. Nu gick det här dåligt, och då är jag dålig. Alltså det påverkade min självkänsla för mycket. För jag hade inte byggt en stadig grund för vem jag var. Och om jag inte vet vem jag är, då kommer jag låta dumma saker som siffror definiera mig. Och så jag är inte där ännu helt, men det har blivit mycket bättre. Och jag tror bara att man måste vara lite mer grundad för att kunna må bra och ha ett sånt här jobb faktiskt.
Det är ju hur man inte ska låta saker kännas som ett misslyckande. Men hur avgör du om någonting har gått bra? Är det bara när det är mycket visningar, eller finns det andra mått på att det har gått bra?
Nej, det är bara visningar.
Man är ju sån, jag är sån
typ. Ja, men man är ju dum i huvudet. Alltså man är ju reptile brain. Det är så himla, i ens hjärna är det så logiskt. Mycket visningar, det går bra. Lite visningar, sämst. Alltså det är ju så. Men det är väl hela poängen med sociala medier. Alltså ju mer visningar man får, desto mer relevant är man i stunden. Och desto mer pengar kan man ta. Det är ju siffror. Men det är ju bara det att kunna skilja på sig själv och siffrorna faktiskt. Men du har ju gjort det jättelänge. När började du?
Jag var ju typ 24-25 då. Så att då var jag ändå mognat lite grann i alla fall.
Du var myndig för sociala medier så att säga.
Ja, exakt. Enligt det här nya tänkta regelverket.
Men tror du att det var en fördel för dig att börja i den åldern istället för när du var typ 17?
Ja, det tror jag faktiskt. Alltså, jag tänker på dem som är ännu yngre liksom, som lägger ut så mycket på sociala medier. Det slapp man ju själv göra när man var 11 år. Liksom. Och jag skulle inte vilja att jag la ut saker när jag var 17 heller kanske.
Jag la ut en video där jag kritiserade de här som gör intervjuer på stan. Vet du, har du sett den videon?
Mm, jag såg den.
Ja, och det var ju för att jag kritiserade dem för att de ställde sexuellt riktade frågor till ungdomar som är ja, men typ 14, 15, 16, 17. Och det är för att de kidsen, de vet ju inte hur de kommer känna över det där contentet när de är 20. Alltså de fattar ju inte innebörden av det på samma sätt. Eller kanske tycker det är okej när de är i den åldern. Jag är så glad att jag inte oversharade på internet när jag var 17 och höll på med sociala medier. Det är ju för man har ju inte riktigt hel uppfattning om konsekvenser eller vem man är. Det är som att skaffa en tatuering när man är ung. Alltså du ändras så mycket. Det där kommer du inte kunna stå för kanske om 10 år. Eller så kan du det, good for you. Men det är många som är så här, ah, den här tatueringen på Michael Jackson har väl inte åldrat så bra.
Exakt, och dessutom är det ju att vem som helst kan ju klippa om det där materialet och liksom ja, sätta det i något sammanhang som ser ännu sämre ut. Liksom.
Ja, alltså det var en person som skrev till mig. Hon har godkänt att jag delar med mig av det här. Och hon berättade att det var en person som klippte om hennes intervju så att det blev helt vänt. Och hon fick massa skit för det. Och jag kommer inte säga vem den influencern är, men det, alltså, det är så jävla vidrigt. För det är så här, du aktivt skadar ungdomar i deras mentala hälsa, eller kanske gör att de får konsekvenser, för den här tjejen hade fått problem i skolan. Mm. Och det är bara så, det är så taskigt. Det är så taskigt.
För att hon framställdes som då kanske dum i en sån här fråga på stan-intervju.
Ja, hennes svar klipptes om så du fick en annan innebörd.
Ja, ja.
Och det är så här, hon sa inte ens det där. Men nu måste hon stå för det, för att någon idiot har klippt om hennes video. En person som är så mycket äldre än henne och ska veta vad som är rätt och fel jämfört med henne på det sättet. Eller så här, ja.
Nej, så man, det är nog ganska smart med en till åldersgräns på något sätt. Man kan väl få scrolla lite då när man är 13. Men man kanske inte lägga ut vad som helst.
Nej, men scrolla. Det finns jättemycket fina saker med sociala medier också. Man kan ju lära sig hur mycket som helst. Och det finns ju självhjälp och man kan få inspiration för stil eller coola sminkningar eller roliga danser. Alltså det finns ju jättemycket bra med sociala medier också. Men just att skapa content, det finns ju risken att man får jättemycket hat då. Mm. Och det tror jag ingen mår bra av när man är 13 och är så öppen för intryck och är ganska osäker och kanske inte är bästa stället att befinna sig på.
Varifrån får du inspiration?
Mig själv och mina erfarenheter. Alltså faktiskt, jag mycket av det jag gör jag för mitt skådespeleri delvis. Och då kan jag överföra det på TikTok. Alltså om jag ser en person som ser intressant ut så kan jag börja prata med den. Bara för att jag tänker, det här kan jag ta till mitt skådespelarregister. Mm. Typ första dagen jag kom till Prag så såg jag två män sitta och sjunga på gatan. Och jag gick fram och bara, hi guys, can I sing with you? För jag ville bara veta vilka de var och vad den här erfarenheten kan ge. Och hela den grejen slutade med att jag hamnade i ett jättestort bråk med ena killen. För att han, jag tror han var narcissist, för att han var så elak mot den andra killen och började outa hela hans psykiska ohälsa och prata om hur dålig han var. Och jag var såhär, det här är inte din grej att berätta, mannen. Och jag bara... Det var så intressant upplevelse. Ja. Alltså jag var helt lyrisk efteråt. För att jag argumenterade med honom i typ 30 minuter. Och bara försökte inte låta honom vinna min ilska. För jag var bara så helt... Ja, och det var bara en så cool upplevelse. Jag bara, han är jätteintressant. Och nu kan jag använda det här till någonting. Mm. Så att jag... Cool. Ja, det är också en bra morot för att våga göra roliga saker. Eller så här... obehagliga grejer eller vad heter, inte obehagliga, men saker man kanske inte hade gjort annars. Nej. Men jag kollar också på andra på sociala medier. Jag följer vissa engelska kreatörer. Jag skulle nog säga att jag tar mer inspiration därifrån än svenska. För att jag vet faktiskt inte. Har ingen aning. Jo, men kanske för att jag inte vill vara för lik någon annan i Sverige. Mm. Och jag vet, alltså jag kan bli provocerad om någon har stulit min idé rakt av. Och jag försöker att alltid säga, om jag hittar någon idé hos någon annan försöker jag göra om den. Mm. Typ om någon gjorde så här, ja men gör en POV någon känd persons assistent, då kanske jag tar konceptet att göra en POV någons assistent, men jag byter ut personens assistent till exempel.
Mm. Ja, men intressant. Det är superintressant det där med att slänga sig in i lite obehagliga eller så här ovana situationer i alla fall ju.
Ja.
Dels för content, dels för att liksom utvecklas bara.
Ja, man får en sjuk historia också. Ja.
Jag vill också bråka med en check.
Ja, du, alltså det kom hit och jag tar det till gatan. Det är fullt av dem.
Underbart. Men avslutningsvis då. Vad skulle du vilja ge för tips till någon som vill börja med sociala medier och som på sikt kanske också vill jobba med det?
Jag skulle nog säga att ha en nisch. För att då är det enklare för företag också att höra av sig om man vill då börja jobba med det. Jag är ju ganska bred med att jag har komedi. Men jag tänker så här. Alltså mitt content är ganska barnvänligt på ett sätt. Jag är inte personlig. Jag är inte explicit på något sätt. Jag kan ju skämta lite så här olämpligt och så. Men det är ändå ganska företagsvänligt så att säga. Och det tror jag...
Brand safe.
Brand safe. Sen tycker jag inte man ska kompromissa för mycket med sig själv. Och bli typ för... Jag försöker att inte vara för PK, för jag är inte PK i mitt vanliga fall. Men på sociala medier är jag mera PK för att jag inte vill uppröra folk. För att jag vill ändå vara clean. Jag kan vara problematisk med mina vänner. Men jag vet ju rätt från fel. Liksom. Det är bara att det är roligt att skämta problematiskt. Men... Håll det rent. Nej, det är inte värt det. Även om det är roligt. Men det är så här... Ja, försök hålla det ganska rent om du vill jobba med det. Då kommer du få mera samarbetsmöjligheter. Och gör saker du också själv tycker är kul. Ibland så gör jag grejer som jag bara vet kommer få mycket visningar. Jag tycker det är kul att göra, men jag kanske själv inte hade skrattat åt det. Och sen värver jag det med grejer jag själv hade skrattat åt. Och det som är så roligt är att det är ju det som går sämst. Det jag själv tycker är så här, det här är hysteriskt roligt. och sen alltså kontinuitet. Håll bestäm när du ska publicera, vilka dagar och hur ofta, och håll dig till det schemat. Allt kanske inte går jättebra, men du kommer börja få dina stammisar som alltid går in och säger, åh gud vad kul, äntligen en ny video, alltså sådär. Och det blir ju det är de som som peppar, och sen till slut börjar man ju se ett mönster. Ja, ah, men den personen kommenterade igen, och så känner man att man får typ en liten relation på ett sätt att så här, åh, det här är min, där är det här fanet som brukar kommentera det här, vad kul. Och så kanske man likar dens kommentar lite extra eller kommenterar något, så här, hej hej, alltså typ community. Interagera i kommentarsfältet. Jag vet inte om det ger bättre algoritm, för jag tror att TikTok fattar att man, alltså, bara för att man har mer kommentarer så tror jag inte att man får bättre algoritm bara för att man själv är hälften av de kommentarerna.
Nej, exakt.
Nej, men det är mysigt. Allting. Det är mysigt att ha en liten konversation med folk. Och bara, alltså, vad... Jag hatar att säga det, men var dig själv. Alltså, det... du duger. Det är så här, du måste inte ha en jätteextraordinär personlighet för att kunna jobba med sociala medier. Det finns jättebeige människor. Eller så här, beige, vad ska man säga? Jättevanliga människor. Alltså supersvänniga som får sitt content att funka bara för att de är ärliga med sig själva. Och de är sig själva. Alltså, de kan ju vara så här, hej, idag ska jag göra det här. Och folk älskar att kolla på det ändå, bara för att de är genuina. Mm. Så att, var bara dig själv. Oavsett hur tråkig du är.
Ja, jättebra. Supersnyggt ju.
Tack.
Jag tycker att du har svarat på alla frågor jag hade. Och väldigt bra. Var det någon fråga du trodde jag skulle ställa som inte kommit in på?
Hur mycket jag känner på ett samarbete? Nej, jag skojar. Nej, det var, du gjorde ett jättebra jobb, hörde du.
Men du, underbart. Tack att du tog dig tid och svarade på alla dessa frågor.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Mm.
Jo, sista sak. Kör. Vart hittar lyssnarna dig?
På TikTok, då söker man på Vanja Engström. Och sen på Instagram söker man Vanja Engström _. Och sen YouTube kan man skita i, för där kommer jag inte lägga ut något.
Supertydligt.
Yes.
Underbart, stort tack igen.
Tack själv, Emil.
Hejdå.
Hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.